Välkomna till ett nytt avsnitt av VF Hockey. Vi är alldeles strax inne i februari och det börjar att dra sig mot ett uppehåll i SHL med ett OS som kommer. Så då tyckte jag det passade bra att bjuda in poddens mest meriterade gäst någonsin. Så välkommen till VF Hockey, Håkan Loob.
Tack så hemskt mycket.
OS som sagt, du är en av dem som har förberett dig längst inför detta mästerskap. Och laddat mest.
Ja, det kan man väl säga.
Ja.
Ja, nej, jag skrev ju på ett avtal redan tidigt faktiskt. Mm. Så att i princip kan man säga någonstans i juni. Juni-juli-trakten där, så att jag har haft tid att förbereda mig,
precis.
Hur man nu gör det, ja. Man inte vet vilka som ska vara med.
Nej, precis, det gick inte att börja läsa på trupper då direkt.
Nej, man kommer väl ögna lite grann, ja. Några förstår man väl att, men det var ju det här NHL-beslutet, ja. När det gäller herrarna som var lite sådär.
Ja, men exakt. Vi ska göra så här, vi börjar alltid med en profilruta, så även idag. Namn?
Per Håkan Loob.
Ålder?
57.
Familj?
Fru och tre barn, Henrik, Niklas och Isabel.
Och lite barnbarn nu va?
Och ett litet barnbarn, Kerstin, ja, förstås. Mm, ja, mm. Ja. Och en liten hund.
Ja, men det ser jag. Bor?
Jag bor på Södra Järpetan.
Yes, det är nybyggda där bortanför Färjestad.
Ja, jag håller mig inom drive från arenan. Så att det, är
det är gångavstånd ifrån. I matcherna, gångavstånd. Du behöver inte ta bilen.
Nej, nej, smidigt. Det inte göra.
Yrke? Vad säger du där nu?
Wow, ja du... Jag vet inte vad man ska kalla det för. Jag har vägrat i alla fall kalla mig för pensionär.
Ja.
Jag ska inte göra det, men vad ska jag säga då? Hockeykonsult kanske.
Mm, mm. Inom olika områden.
Konsult låter inte så roligt, men kan man
kalla det öppnar ju för många möjligheter,
ja,
i alla fall.
I allra högsta grad.
Ja. Du, om du fick fria händer att sätta ihop den perfekta hockeyspelaren, du kan liksom plocka hans händer, hans fötter och så vidare. Mm. Vad skulle du då plocka?
Oj, ja. Nej, jag skulle plocka Gretzkys huvud, alltså spel hockeysensen. Jag skulle nog ta Mario Lemieux teknik. Sen skulle jag nog ta Niklas Lidströms, egentligen är det ju hockeysens med honom också då, men hans attityd skulle jag vilja säga.
Ja.
Och sen skulle jag nog, ja, egentligen hade man de tre och satt ihop,
det
så hade man det perfekta. Ja. Sen kommer jag alltid ta Joakim Nygårds ben, ja. Med tanke på hur han åker skridskor.
De sticker ut även i det här hänseendet när du liksom får välja såna här spelare.
Ja, det är, jag har aldrig sett, ja, aldrig ska jag inte säga, men det är väldigt få som har den skridskoåkningen som han besitter, så att... Ja, lite gammalt och lite nyare och någonting väldigt nytt. Så då skulle du bli en riktigt bra hockeyspelare.
Ska vi säga att Joakim Nygård var ganska nöjd att hamna i det här sammanhanget?
Ja, det borde han vara. Men jag vet inte hur mycket han känner till om Lemieux och Gretzky.
Nej, precis.
Han är ganska ung som sagt.
Precis. Så, ja. Du, vad är det fulaste du har gjort på en is?
Oj. Många tjuvknep. Nej, men det var nog säkert min sista match.
Ja.
När jag fick matchstraff, jag rappade till Thomas Holmström och skulle ju egentligen, om jag hade fortsatt, blivit avstängd kanske, men det var nog det fulaste. Men som sagt, en oerhörd besvikelse min sista match i karriären, så det kan jag nog säga.
Mm. För du visste att det var sista matchen?
Ja, alltså, vi hade ju inte förlorat den matchen ännu riktigt.
Nej.
Men vi låg ju under ganska stort och skulle vi inte kunna hämta oss. Och jag visste ju att det var sista matchen.
Sista säsongen.
Eller sista säsongen för mig, det visste jag. Ja, det bestämde jag väldigt tidigt att det var.
Ja, det är klart. Det är lite speciellt. Jag satt faktiskt och tittade på det nu. Vi hade ju igår Ole Christian Tollefsen som ju berättade att det är över, färdigspelat. Han fick faktiskt ett match där för sitt sista match.
Ja.
Mot Örebro. Han drog på sig 5 plus 20 minuter.
Ja, du ser.
Så det är också lite...
Vi är ett par stycken.
Ja, men exakt.
Så är det.
Du, drömsemester. Det kan vara något ställe du har åkt till som du gärna återvänder till eller något du skulle vilja åka till.
Ja, jag var i Marco Island, Naples, Florida. Det var väldigt, väldigt fint, men jag håller Gotland väldigt högt.
Mm.
Jag växte upp där, men sen har man ju på senare tid när man har flyttat därifrån så åker man ju dit väldigt ofta och jag trivs otroligt bra där.
Mm.
Det enda som är lite frågetecken, jag har alltid som det är i Sverige, vädret, men jag trivs jättebra där.
Var på Gotland ska man vara? Har du någon liten ögonsten där som man inte får missa om man åker dit?
Ja, du, det finns väldigt många, men det är klart att sol och bad är det ju, och jag tycker ju, där jag kommer ifrån, det är inte så känt, har vi en fantastisk badstrand i Slite då. Men sen har du de här lite mer kända, är man lite yngre så kanske man hamnar på Tofta badstrand, det är lite mer halligalli och musik och så vidare. Sen finns det ju Fårö med Sudersand, Ekeviken, som är jättefint. Alltså man tror ju definitivt att man är i Spanien eller Mallorca, så det är fantastiskt fint. Och jag skulle nog vilja hävda att sanden på Gotland är bland det finaste i världen. Nu har jag inte varit överallt i världen, men på många
ställen. Det kan nog vara dags faktiskt. Jag har inte varit på Gotland sedan jag var liten, när det var jag som var barn och åkte på familjesemester. Nu har jag egna barn, så då är väl kanske läget att dra dit igen.
Det rekommenderar jag i allra högsta grad.
Du, hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut? Vilka går du själv mest igång på?
Ja, egentligen så får man ju inte se så mycket av den varan längre. Det är ett riktigt, riktigt solomål. Alltså någon som tar far från egen zon och kan dra 2-3 stycken och kanske till och med dra målvakten. Det är ju jättesnyggt. Men som det har blivit mer vanligt så kan man ju se ibland idag väldigt fina mål när man ser kanske 4 pass i rad egentligen från egen zon och upp, och att det tar kanske 3-4 sekunder. Det kan man ju, det njuter jag verkligen av. Men rent generellt så njuter jag av alla mål, även de skräpiga som träffar i byxarslet och går in.
Vi hade faktiskt, för att ta det här i helgen, Färjestad-Örebro. Dick hade ju ett mål som var lite åt solomålet. Häftigt mål av den anledningen att han måste ha varit en tiondel från att byta, för han stod där vid båset och bara, oj, nej, här ligger pucken, fan jag kör. Och så stack han och gjorde mål själv. Det är åt det hållet.
Men mesta i hockeyn är ju ögonblicksverk. Minst anare, för det är så små marginaler med allting och så små detaljer som ska falla på plats. Så det är väl det som är lite tjusningen också.
Du, en fråga om egna karriären. När förstod du själv att du skulle nå den nivån du nådde?
Oj.
På världsnivå, på att vinna Stanley Cup och allt
det tror jag inte att man liksom, man känner nog inte att jag kommer nog att hamna där, utan det gör man nog inte förrän att man hamnar där och att man klarar av det. Så att det är en jättesvår fråga och en jätteuppbyggnad, men det är klart att när man får lite fart på grejerna, det kände jag när jag hamnade i Karlskrona, framförallt mitt andra år i Karlskrona, att det funkar väldigt bra, för då börjar man ju möta ganska bra spelare och framförallt stora starka spelare. Och jag som var ganska tanig och så ändå klarar det.
Jag gissar, du hade fått höra många gånger att du var för liten.
Ja, absolut. Och framförallt när det väl bara av till NHL, då var det många som sa att det kommer aldrig att gå. Och då var man själv lite där sådär, vi testar får vi se.
Var du, nu lyckades du ju bra i din egen karriär, men känner du på något sätt att du var född i fel era? De korta spelare nu, det är ju inte alls ovanligt i NHL. Korta, snabba spelare, det är nästan det man måste vara.
Ja, men så här är det ju. Det förändras ju hela tiden. Alltså, går man tillbaka ytterligare 20 år så såg det lite annorlunda ut då också, alltså, när jag kom till NHL. Så att det är fullt naturligt med utveckling. Så att säga. Det vore nästan tragiskt annars om det såg likadant ut hela tiden. Och jag tycker ju på ett sätt är det ju fantastiskt roligt att se då att det är väldigt många små kvicka spelare som faktiskt gör det väldigt bra i NHL idag. Sen ibland kan jag också sakna att det fysiska spelet kan ju låta lite konstigt när man är så liten då, att det är nästan, jag ska inte säga att det har försvunnit, men det har ju blivit väldigt lite del av det så att säga. Så det tycker jag ibland är lite synd.
Till sist, sista faktarutefrågan. Vilken är hockeyns sämsta regel? Vilken gillar du verkligen inte? Eller finns det någon sån?
Det är ju en, kan ju vara en väldigt kontroversiell fråga, men ett tag som jag tyckte var den sämsta, det var ju den här med icing och touch icing och allt det här. Så att jag tyckte ju att touch icing var väldigt bra. Men den är kontroversiell så tillvida. Det var en hel del som blev skadade. Och då hela lekarföreningen och allting, så tyckte ju man ifrågasatte ju det. Så då kom det ju tillbaka andra regler. Så att, nej, men annars så tycker inte jag att det är speciellt många regler som är sådär jättedåliga. Utan jag tycker att man upprätthåller det på ett bra sätt. Och det är ju många som lägger sig i och man motionerar om vad som ska förändras och så vidare på det internationella perspektivet. Så i det internationella perspektivet, så jag tycker att det funkar väldigt bra.
Du, innan vi går vidare med lite OS-snack så ska jag ha premiär för en lite ny programpunkt här i podden. Det är väldigt många som lyssnar, vilket är väldigt kul. Och faktiskt, podden har lyssnare i alla 6 världsdelar. Vi får gissa att det är svenskar som kanske är på semester eller är iväg. Men det finns i alla fall i alla 6. Så jag tänkte från och med nu så i varje avsnitt lyfta fram ett land där det finns lyssnare. Vi börjar med Italien, där jag då först ska säga att om man tänker på Italien, italiensk hockey, det är väl ett av de mest, man nu kan vara lindansarlag i VM, så är väl Italien där. De åker upp och ner mellan A och B-VM, åkte ner nu senast, då förlorade de alla matcher. Hade en 22-årig kille som heter Giovanni Morini, spelade Lugano i NLA, som vann poängligan. Han gjorde 2 poäng, så det kanske fanns en förklaring till att det inte gick så bra i VM. Men jag säger så här då, Italien och hockey, vad tänker du på? Har du något speciellt Italien-hockeyminne? För du har ju mött dem i VM och så, gissar jag.
Ja, absolut. Nej, men det, du slår ju huvudet på spiken. Att det har ju varit lindansare och har varit väldigt beroende av nästan att kanadensare som har kanske skaffat sig lite italiensk pass och så vidare för att kunna spela, och det har ju varit så. Så att när jag kommer ihåg 1982 redan så mötte vi dem i VM, så att de har funnits där. De har ju, när jag tänker på hockey i Italien, så har det ju varit väldigt svårt att få fäste egentligen.
Det känns som ett land som inte riktigt, det händer inte. De har varit på den här nivån de är väldigt, väldigt länge.
Ja, nej, de får inte, och det är liksom, jag tror det utgår ifrån ligan. Mm. Alltså ligan måste hela tiden växa och bli bättre då. Sen tänker jag givetvis på Kenta Nilsson som är i Bolzano och körde. Mm. Mycket rapporter därifrån. Så där, så att,
Mattias Johansson har slutat i Italien.
Matte var uppe i bergen där och harvade lite grann. Ja. Yes, ja, jag tyckte väl att det var...
Fick vara poängkund på sluta karriären.
Det var roligt, men ändå så blir det lite, jag ska inte säga oseriöst, men det blir ganska låg status, och det är lite synd, för att de här länderna som är förhållandevis stora, så borde man kanske kunna få hockeyn att växa lite.
Mm, absolut. Nu går vi över till det vi skulle prata om, OS. Där är inte Italien med, ska vi säga, för vi pratar herrturneringen. De är inte ett av lagen som har kvalat in. Men jag tänkte vi kan ändå börja lite med damerna, för du kommer att syssla med både herr- och damturneringen där borta.
Jajamensan, kommer att kommentera en hel del dammatcher, inte bara Sverige utan andra som spelar också. Så att,
jag gissar att det har varit en del du har fått sätta in mycket i nu som du inte hade riktigt den kollen på.
Fast jag är långt ifrån bra, riktigt bra påläst, och det är inte så lätt. Nej. Nu har vi ju numera också både Nord- och Sydkorea i ett och samma lag.
Ja,
och
precis.
Sen är det ju Japan med, så det är ju lite udda länder i sig då med namn och sånt där, och ganska svårt att spåra vad de har gjort och så vidare, va? Så att det är en helt ny företeelse, men lite spännande samtidigt och lite inspirerande faktiskt att se hur för de fightar ju stenhårt för givetvis att vinna ett års guld också i den turneringen, så det blir spännande.
Jag ska säga att vi i herr Tre Kronor så blev det ju Simon Bertilsson som blev värmlänningen som blev uttagen. Mm. Men vi har ju en värmländska i Damkronorna, Olivia Karlsson från Forshaga där. Ja. Hur ser du på Damkronornas chanser?
Jag tror att de är ganska stora att ta medalj. Mm. Nu tror jag nog att guld och silver är vikt i USA och Kanada. För
ska väl mycket till.
Det ska mycket till att rubba dem. Nu har det ju hänt förut och Sverige har ju klarat av det. Men jag har ju följt lite grann nu och sett, och jag menar USA och Kanada, de matchar med varandra hela tiden här. Nu har spelat mycket träningsmatcher inför det här OS-et, och det gör ju att de driver upp saker och ting, deras tempo och allt det här, så blir det ju... Det blir ju på en annan nivå. Mm. Och ska man slå dem då får man räkna med att man kanske kan förlora skottstatistiken med 60-10 och vinna med 1-0. Ja. Det är i princip den enda chansen.
Det gör man inte många gånger.
Nej, det blir oddsen är lite emot det faktiskt. Så att, men däremot bronset, det tycker jag nog att man kan tro att de ska ha en chans på. Mm. De här lagarna som kommer då med Ryssland och Finland och Sverige, de i viss mån Schweiz då som kan överraska, så att nej, det blir ganska jämnt, men där har Sverige chansen.
Mm, precis. Du, på här sidan, jag sa Simon Bertilsson som värmlänning från Brynäs där. Sen är det ju Dick Axelsson och Mikael Wikstrand från Färjestad.
Och Wikstrand är ju född i Karlstad.
Ja, men precis. Dock så tror jag han gillar nog inte. Nej, jag tror inte du får igenom det.
Men rätt ska vara rätt.
Ja, det är sant. Ja. Det är sant. Hur var det börja där? Dick har väl känts väldigt given ganska länge att han skulle ta en av platserna.
Ja, det har väl känts så. Han har ju varit med i de här turneringarna innan och sådär, och gjort ganska bra ifrån sig. Sen är ju han en spelare som kan överraska allt och alla. Mm. Och jag tror man behöver ha dem framförallt i inledningen av turneringen när man ska spela mot Norge och Tyskland. Så alltså, sen stiger oftast Nick med utmaningen också så att man kan göra väsen av sig när man möter de så kallade stora nationerna. Så jag tror det att en så kallad udda hockeyspelare behöver man ha i en sån här trupp.
Mm. Med Wikstrand där, vi kan väl säga, för han var, alltså jag ska inte säga, det var ingen skräll, men han var nog inte med i jättemånga tippade trupper. Däremot så var ju Magnus Nygren med i betydligt fler. Hur ser du lite, på något sätt hänger de ändå lite ihop? Den ena kom med, den andra kom inte med.
Och det är svårt att förstå hur Rickard tänker där, Grönborg, coachen. Men jag ser i Wikstrand, så ser jag en oerhört stabil hockeyspelare. Och jag tror att om man pratar om olika sorters spelare och kategorier, så kanske det inte fanns det jättemånga som kanske just passade in i den kategorien. Och då var Micke ett jättebra alternativ och därför tror jag han också kom med. Sen är det väl så att, utan att ta udden ifrån någonting, det som har varit kanske det tuffaste, det har varit på backsidan. Att det finns inte en miljon backar som har den här nivån som krävs. Men Micke har den och då tycker jag då ska han ju vara med.
Nygren, var du överraskad att han inte kom med?
Lite grann, med tanke på att man besitter nu en backbesättning med en högerskytt. Och vi vet ju alla vad Nygga går för med sitt fantastiska skott och framförallt i powerplay och sånt där. Och återigen då, framförallt kanske inledningen i turneringen när man behöver ha ett fungerande powerplay, och att det kan vara väldigt, väldigt mycket lättare att vinna över Tyskland och Norge och så vidare. Så det var lite grann överraskande, jag tror Grönborg, han går ju ut efter vad som har hänt under det här året och se, framförallt när man har varit med i landslag och sånt där. Så att, ja, det gäller att kvalificera sig, men lite synd är det ju.
Vi har som sagt grupp A, där har vi Kanada, Tjeckien, Sydkorea, Schweiz. B, Slovakien, Slovenien, Ryssland, USA. C, Finland, Tyskland, Norge och Sverige. Du behöver inte tippa vilka som går vidare, för det gör ju alla.
Alla går vidare.
Alla går vidare. För det är så formatet är. Gruppvinnarna och bästa tvåan direkt i kvartsfinal. Resterande åtta lag till åttondelsfinal. Alltså, vad förväntar du dig av OS i stort? Det är ju ett väldigt speciellt OS mot vad vi har varit vana sen Nagano och framåt.
Nej, det är klart. Man får kanske prata i två perspektiv. Det ena är ju att NHL-arna inte är där och det gör ju att man kanske tycker att inte du får den här världsstatusen på det. Det kan man väl hålla med om ibland. Men när det är ett faktum så måste man flytta till det andra perspektivet, och det är att det är OS. Och OS oftast är väldigt påsett. Spelarna känner, oavsett var du kommer ifrån, att det är en hjärtesak. OS liksom blir på något sätt håsat hela tiden. Och jag vet ju själv, när jag var med 94 och vi vinner och inga NHL-proffs med, så pratas det ju ändå om att det är en av de största segrarna i svensk landslag.
Det är ju ingen som ser på den som något mindre värt, bara för att det inte var NHL-spelare med då.
Nej, så därför är det här andra perspektiven där de inte NHL-arna är med, att alla ser fram emot det, både de som ska titta på det på plats och i andra länder och framförallt i Sverige då. Så man tycker att det är stora prestationer som görs i OS. Och jag vet själv, när man tittar på andra sporter som man normalt sett inte sitter och tittar på lördagar och söndagar, sitter man ju naglar framför tvn och tittar. Till exempel som curling. Jag vet inte hur många som säger EM och VM i curling, men OS i curling, där följer man ju benhårt. Va? Så att OS är lite speciellt, så även med hockeyturneringen.
Alltså, det är trots allt en OS-medalj, eller guldmedalj och silver och brons som ska delas ut. Och det är lite roligt när man hör på förhandssnack borta från Nordamerika, så snackas det ju ner väldigt mycket det här. Det låter nästan som många tänker att det är amatörspelare som åker dit och spelar. Och jag menar, hur många tusentals NHL-matcher kommer det inte vara i lagen totalt sett?
Det är
ingen dålig turnering.
Nej, men de flesta som bor där borta i Nordamerika, de följer ju egentligen nästan bara den absolut största ligan, och det är NHL. Och det är klart att när de inte får se dem i ett år, så kan de ju tycka att det finns en stor saknad. Men jag kan säga så här, jämför och titta på World Cup, så var inte hockeyn där så där speciellt inspirerande. Och då kan man nog tycka att såna här spelare som ändå är jätteduktiga och spelar ett OS kan definitivt bjuda på underhållning och spänning.
Är Ryssland favoriter?
Ja, det tycker jag nog. Jag tycker det brukar ju vara så när man pratar om den här sortens OS-turnering eller VM-turnering, så är det ju oftast 4-5 lag som man pratar om. Mm. Och där brukar ju ryssarna vara med. Men den här gången blir de ju lite extra favoriter eftersom de har en liga som ändå består av väldigt mycket duktiga spelare, inhemska spelare. Mm. Men därför ska man inte förringa att det finns ganska många med andra nationalitet som spelar i KL som gör det väldigt bra, till exempel Sverige. Så att ja, de är favoriter, men jag har ett par andra lag som jag också varnar väldigt mycket för. Ett av dem är ju till Sverige, men det som jag varnar mest för, det är Tjeckien.
Ja, okej. Okay. För att, vad är det du...
Ja, dels har de en hel del spelare från KL. Ja. Och de har ändrat lite grann på sitt spelsätt också. De ligger inte bara på försvar och kontra, utan de spelar faktiskt ganska friskt och offensivt också. Sen just att de har ett ganska rutinerat lag. Mm. Och inte minst med våran Milan Gulaš som är med. Så det ska bli väldigt spännande att följa dem. Jag tror de kan överraska lite.
Mm. Han är en du kommer att sitta och hålla tummarna lite extra för, förstår jag. För det är en du känner väl.
Ja, ja, absolut. Han har ju växt in i Karlstad-folket och inte minst mitt hjärta, så att han har presterat väldigt bra här, och förhoppningsvis så kan han göra det bra på internationell nivå. Han har ju inte fått möjligheten att komma med så många gånger och bortplockad från VM-trupper och sånt där nu, så det är jättekul att se att han är med.
Hur blir Jakub Klepić? Blev han uttagen?
Nej, han är inte med.
Nej, för jag tror han har varit med på någon turnering här.
Absolut.
Under hösten.
Ja, ja, men jag var och tittade i Örebro, så var med och spelade och gjorde det ganska bra, så men... Man har haft en uppsjö av spelare att välja på. Så att,
Men det är väl klart att det som skiljer, vi pratar om att det finns ju väldigt många nordamerikaner också som är duktiga och spelar i KHL. Men det finns väl nästan ingen icke-ryss som spelar i KHL som har tackat nej till NHL, om du förstår vad jag menar. Det finns ju ryssar som skulle kunna spela i NHL om de ville, men som väljer att vara hemma i Ilja Kovalchuk och så vidare.
Så är det. Jag tror ingen kanadik skulle välja KL om de hade en NHL-chans. Det är helt korrekt.
Men ja, Chris Lee där då, möjligtvis. Det kan ju finnas sådana som skulle kunna vara borta i Nordamerika men inte få jättebra kontrakt där.
Ja, fast jag är inte... Chris försökte ju.
Ja, precis. Han var ju väldigt tydlig med att han ville ha envägskontrakt om han skulle vara i Nordamerika.
Ja,
så det är ju sådana jag menar det kan finnas som skulle kunna vara på gränsen.
Liksom. Ja, vill man pendla mellan AHL och NHL, då finns det fler där borta. Då kan hon nog tycka att jag vill inte pendla eller vill inte vara så osäker. Då kan jag välja en liga som KL som dessutom...
Troligtvis bättre betalt för honom.
Tydligt bättre än att ha tvåvägskontrakt i Nordamerika. Så är det.
Ja, Lee är väl också en man kanske får hålla några extra tummar för i de andra.
Ja, jättemycket givetvis. Nu var han ju här så kort tid i Karlstad och Färjestad, men han var ju en fantastisk person och gjorde ett väldigt gott intryck som hockeyspelare också. Så att, det får vi ju göra. Alla vi känner får vi hålla tummarna för.
Precis. Vi ska göra så här. I varje avsnitt i podden så får ni ju möjlighet att tävla. Vinnare i den senaste podden blev Stefan Frost som kunde att... Det var Mikael Tellqvist och Stefan Liv som backade upp Henrik Lundqvist när Sverige vann OS-guld 2006. Och Stefan Froster var även närmast på första tidpunkt första målet i tidpunkt på det i matchen mellan Luleå och Färjestad här förra veckan. Så skicka din adress, Stefan, till hockey@va.se så kommer ett presentkort på posten. Men nu ska ni göra för chans att vinna, och passande nog så har dagens fråga Håkan Lobb-tema, så jag lämnar er med varm hand till ICA-Christer.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey, och kunderna förstås. Det är en stor ära att få ha Håkan Lobb som gäst i VF Hockeypodd. Jag vet att Håkan tycker det är en stor ära att ha fått sitt tröjnummer 5 pensionerat i FBK. Och det leder oss in på veckans fråga. När Håkan kom till Färjestad den 6 juni 1979 fick han tilldelat tröjnummer 5. Men vilken spelare hade det numret året innan i Färjestad? Lycka till, så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt.
Maila svaret på frågan till hockey@va.se tillsammans när ni tror att första målet görs i matchen mellan Färjestad och Linköping den 8 februari, alltså nästa vecka. Den här veckan slänger vi dessutom in ett extra pris. För du, Håkan, du var gäst i hockeystudion här någon gång, jag tror det var förra säsongen. Och då fick vi dig att signera en lagbild. scoutsäsongen, ett lite speciellt lagbygge, Färjestad med Shara och Surrey och allting. Och vi hade en vinnare då, men av logistiska skäl så har han inte lyckats att hämta lagbilden. Vi ska säga det är en stor lagbild. Den är typ en gånger en halv meter, så det är ingenting man lägger i ett kuvert och skickar. Så han som vann då har föreslagit att vi ska tävla ut den igen. Så vi slänger in den i potten nu, i den här tävlingen. Så ett presentkort på ICA Maxi och en lagbild på Färjestads lag och lokalsäsongen. Signerad lagbild då, ska vi säga, av Håkan i potten. Så se till att tävla för chansen att vinna där. Till sist, igår när vi bokade in här och så tänkte jag att ja, men Håkan Loob, jag tror det kan finnas ganska många fans som har frågor att ställa till honom. Så jag slängde ut på Twitter och det rasslade till rejält. Så jag har plockat ut ett antal. Nu får du vara beredd på att det är mycket sportchefsgrejer. Många tycker det är spännande med alla dina år bakom kulisserna.
Ja, det kan jag förstå.
Så det kommer många frågor. Vi får se vad du kan svara på, men vi kör.
Jag försöker.
Du får en första där det är en antingen eller fråga. Stå naken på torget eller bli sportchef i HV71. Vad väljer du?
Naken på torget.
Givet. Ja, många går igång på hypotetiska grejer. Många frågor var åt det här hållet. Nämn 3-5 spelare som varit väldigt nära att hamna i Färjestad. Eller exempel på spelare som var klar men som hamnar någon annanstans. Har du någonting som poppar upp i huvudet?
Nej, jag måste nog säga att det kanske handlar om att man inte siktade mot stjärnorna och trodde att man skulle värva Wayne Gretzky. Och det var ganska orealistiskt. Men jag tycker nog att vi lyckades få dem egentligen som vi realistiskt var ute efter och inte tappa på slutet eller så. Utan jag kan inte påminna mig om att jag är besviken på att vi var väldigt, väldigt nära den här och så hamnade han i Brynäs eller i HV. Mm. Det vill jag inte. Eller också är det så att man raderar ut allt sånt där. Så att, men det är klart att det är en kamp hela tiden. Och det är klart att någon sån där som hamnar i NHL istället som man var ute och jagade. Så där, men ingen sån där så jag kan nämna direkt vid namn. Men någon känsla så där kan det vara.
Det har ju varit några fall där det har varit spelare ni har gjort klart med som inte har kommit hit utan gått till NHL.
Mm. Ja, en var ju en som vi hade, som jag tyckte vi nog hade på väg hem, det var ju Fredrik Olausson för länge sedan. Och det blev ingenting i sista stund och han drog iväg. Så att, det var en som man verkligen ville ha hit och det hade passat otroligt bra då att om han hade kommit. Så, men det gjorde han inte då, så att det var väl en sån där kanske som man ska nämna. Men,
ja. Omvända då? Någon där du trodde att det här är verkligen ett långskott? Men där ni faktiskt rodde dig i hamn. Någon som du inte egentligen trodde att det här kommer nog inte gå, men vi försöker väl, och så blev det av.
Nej, men det var väl lockout-säsongen. Ja. Det är klart, vem hade trott att Shara skulle komma? Nej, men det är klart att när jag pratade med Radek Hammer som kände Shara lite grann och så lite grann fick det på kroken så blev det ju, så. Men det kändes ju ganska nästan utopiskt varför han inte skulle åka hem mot Slovakien eller sånt där, eller Tjeckien eller sånt där, va? Så att det och så även Gaborik då som kom, om än inte så där länge, så det var ju superstjärnor i NHL. Så att
Men Hammer var nyckeln till Shara-värvningen. Det hade inte gått utan honom.
Nej, jag tror nog att om man tänker på vad Shara tänkte så tänkte han nog att det finns en liten polare där i Färjestad, why not då? Sen var det förhandlare ändå och kom ju inte hit gratis, så det är klart att agenterna blir inblandade ganska snabbt då, men det var nog, hela den säsongen var ju crazy om man får uttrycka sig lite halvklumpigt då, men det var kul samtidigt att vara sportchef då.
Jag förstår det. Var det då det Radek Hammer är ju agent nu, det kanske var då det såddes ett frö att oj, det här kanske är någonting jag ska syssla med.
Ja, det kanske. Ja. Någonting ska folk göra så att han hamnar väl i det.
Ja, exakt. Branschen. Det är annat på lite samma tema. Isar, du hamnat i lägen där du stått och valt mellan spelare. Haft i princip, vi kommer ändra gå på det spåret eller det spåret. Nu ska du få chansen att få lite ångest här.
Ja.
Något sånt fall där du verkligen i efterhand har ångrat att du inte gick på det spåret ni nobbade. Vi kan ju säga så här, du behöver inte säga vem du valde istället så att ingen behöver känna sig klampad på tårna. Men något där du bara, nej, där valde vi fel. Den fick ju en sjuk utveckling, vi skulle ha gått på den spelaren istället.
Nej, men alltså, ibland handlar det ju om tålamod. Det finns ju till och med spelare som var här. Christian Huselius var ju ett exempel. Som kom ganska ung då Och där man liksom trodde, nej, det här blir nog bara, det är nog bara en talang som inte riktigt blir någonting. Och vi släppte ju i princip bara iväg honom då. I och för sig så då kom ju Radekammer i samband med det, så det blev väldigt lyckat på det sättet. Men där har man kanske önskat då att vi har haft lite mer tålamod och fått den här extrema utvecklingen som han ändå fick, se det mer att han skulle varit kvar här då. Men som sagt,
det var lite jobbigt att se honom vinna poängligen i Frölunda.
Ja, det är klart att det är så. Men samtidigt så kanske det är en anledning att han blev så bra och att han bytte miljö. Ja. Så att man ska inte ifrågasätta sig för mycket då. Nej, men annars så när man tittar på framförallt sådana som är färdiga spelare så tror jag inte att vi har liksom velat för mycket. Att vi har haft 2-3 stycken. Ja, vem ska vi ta? Utan vi är nog ganska målinriktade där. Men däremot yngre är det ju så att man tror ju att vi tar den här så blir det riktigt, riktigt bra. Och så skiter vi i de här istället. Mm. Men det är nog sanningen att ibland har man nog gått lite fel. Men återigen, jag tror det värsta man kan göra är att ifrågasätta sig själv för mycket. Sen sanningen är nog att man har missat några riktigt, riktigt bra spelare. Men
det är
svårt att erkänna det.
Ja, precis, precis. Ja. Du, den här frågan då. När Leffe tog ner steget ner i båset här för, vad är det nu? 2 år sedan blir det väl. Då var ni ju öppna med att ni hade andra spår först. Vem var högst på önskelistan det året?
Ja, nej, det är väl inte heller någonting man behöver prata så mycket om. Nej, men alltså för min del var det ju, kändes ju som att det var ganska tydligt och klart att Leffe ska vara en hög och en väldigt, väldigt bra kandidat. Det var bara han själv då, hur vill man hantera det här? Och han var ju trots allt sportchef och så vidare då. Var han beredd att satsa på en tränarkarriär igen eller inte då? Så att, men samtidigt som inte det kanske bara händer med en gång, så det är klart, då måste det finnas alternativ då. Men som sagt, jag tror ingen nämnde, ingen glömd, så att det kan vi väl hålla för oss själva lite grann. Men det är klart att det florerade lite grann, hur skulle man tänka, hur skulle man eventuellt kunna få till det, och att det skulle bli på, givetvis som vi brukar säga, på ett bra sätt.
En fråga som är lite inom lite halvt samma område. I ett lagbygge, när man bygger ett, och du har gjort ett antal sådana, det landar på 20-25 spelare någonstans där. Ungefär hur många namn bollar man i en process på väg? Alltså, och nu menar jag bollar realistiskt. Liksom. Hur stor är den där tratten som sen smalnar av till ett färdigt lagbygge?
Jag tangerar lite grann de tidiga frågorna här. Ja. Men jag skulle nog vilja säga att normalt sett, och det är väl det som har varit den stora grejen och också den stora problematiken, det är ju att lite väl många försvinner ju varje år och har gjort de senaste kanske 5, 7, 8 åren. Så då klart då måste man ha folk igång och agenter igång och så vidare. Och sen förhoppningsvis får man ju välja själv, så att inte det blir som vi pratar om att man tappar sådana som man så gärna skulle vilja ha. Så att, men det är säkerligen, om det är 10-12 man behöver, så tror jag säkert att det är dubbelt så många som man håller på och krånglar med lite grann.
Ja, okay.
Vissa inte mycket alls, och vissa lite mer alltså, så att säga. Men jag måste ändå säga att för Färjestad skull så har man ändå kunnat liksom blanda sig i de flesta. Både på grund av stans förträfflighet och även givetvis med det ekonomiska, så har man ju kunnat varit med och kriga med de flesta. Sen har man ju alltid kunnat tänkt och tyckt att man frågar lite grann Joakim Lindström, om det är så självklart att man går tillbaka till Skellefteå. Ja, lite sådana här propåer då, för att det är som sagt jätteduktiga spelare. Men någonstans har man ju liksom realistiskt tänkt att de flyttar nog hem till sig igen, så att säga. Och, ja.
Men det är klart, man kollar många sådana. Du hade inte förlåtit dig om, säg en sån då, säg till exempel Jocke Lindström, och säg att han har skrivit på för Linköping när han kom hem, och du hade inte ens ställt frågan.
Nej, då hade man tyckt att det varit för jäkligt att att man var så dum som inte ställde frågan. Så att, som sagt, det är sånt där florerar. Men det är just det, är de här smala halmstråna, så att säga. Så man har lite på känn att det här kommer inte riktigt gå, men som yrkesman är det min skyldighet att ställa frågan.
Det är lite som journalister som frågar, när jag nu igår fick fråga Peter Jakobsson om Jesper Olofsson, och jag bara, när han hade svarat så, jag visste ju att du skulle svara så, men jag var ju tvungen att ställa frågan i alla fall, annars är inte jag heller mitt jobb.
Nej, så, men så är det.
Säg om han hade sagt att, ja, jo, han är klar. Ja, och jag inte hade ställt frågan. Då hade jag aldrig förlåtit mig själv.
Nej. Nej. Nej, men det är det här som är så svårt. Och det är väl det som är lite roligt med den här branschen också. Att många gånger så tror man att man har fått från en säker källa att det är på ett visst sätt, så är det inte det.
Mm.
Sen kan det vara precis tvärtom också. Att det är precis så. Men sen finns det någonting med, som sportchef, att man behöver ju uttrycka det, hålla masken.
Ja.
Det är ju rent professionellt så är det så. Och så länge inte det finns fasta regler och reglementen hur man får göra med andra spelare och så vidare, så kommer det vara lite så här mystiskt. Mm. Och det är ju ingen som behöver egentligen bli galen för det eller förbannad, utan så här är det bara. Och man följer de så kallade lösa Bolin-reglerna som finns. Alltså.
Mm.
Och idag är det ju så. Idag värvar man ju spelare i oktober, november.
Ja, jag tänkte just fråga, vad är det tidigaste du har gjort klart med en spelare till nästa säsong?
Ja, det var ju, har ju blivit värre och värre på senare tid, men det har nog varit där någonstans.
Att man oktober?
Har, ja, eller kanske till och med någon spelare som har skrivit på ett år någonstans, och, men ändå sagt liksom att i princip att nej, jag kommer att vara jätteintresserad av Färjestad redan. Men nu hörde jag det största som jag hört, eller värsta jag hört, om man får kalla för det, det var ju Schweiz.
Ja, det är föga överraskande kan man säga.
Man har skrivit på liksom ett och ett halvt år i förväg. Ja. Så halvår kvar plus ett, sen ska jag gå till ett nytt lag.
Ja, det är
lång tid.
Ja, det är lång tid.
Mycket kan hända.
När man har en hel försäsong och ett helt... Nej, det är speciellt.
Ja, det är väldigt speciellt. Men de är öppna med det, och det är ingen som direkt är förbannad. Och det handlar väl egentligen om spelarnas professionalitet. Att man kan skriva på någon annanstans men ändå fullfölja det här året man är inne i på ett bra sätt ändå.
Mm. Precis. Precis. Du, vi var inne lite på det. Jag tänkte, det var ingen fråga där, utan det är ett sidospår från mig. Just kring kontakt med media och att som sportchef prata med media. Jag har alltid haft, jag är väl färgad av mitt yrke, men jag har alltid tyckt att en sportchef som hela tiden säger inga kommentarer på allting.
Han är tråkig.
Ja, han är tråkig, och jag tycker inte han gör det bästa jobbet för att bygga sporten, bygga intresse kring sitt lag. Jag tror på riktigt att Färjestad som förening tjänar på att en sportchef pratar om saker. Att det inte bara kör inga kommentarer, inga kommentarer, inga kommentarer, inga kommentarer. Utan jag tror att...
Ställ bättre frågor, då får du bättre svar.
Precis. Jag tror att man ska inte underskatta värdet av ryktes, av silly season, av att det ryktas en massa. Av att den spelaren, vi tycker är en intressant spelare.
Mm.
Det kanske inte behöver betyda att det blir någonting. Mm. Men att det ryktas, att det pratas om laget, än att det är... Vi säger ingenting om någonting förutom när det är helt och hållet klart. Jag tycker du ändå har, du har uttalat dig om spelare och inte bara, och det har varit en sak jag uppskattat. Mm. Hur tänker du kring just den delen?
Nej, men ett så har man ju lärt sig att säger man ingen kommentar, så då ökar ju spekulationerna. Och det man kan ingen kommentar vara en bekräftelse på att det ändå är så.
Mm.
Och då är klart att då blir inte det så bra alla gånger. Nej, men sen är det väl så att man precis som du säger, det här är ju, nummer ett så är det känsligt.
Mm.
Jag brukar säga så att gör man saker och ting, säger man saker och ting, så finns det alltid konsekvenser. Och man kallar det för konsekvensanalys.
Mm.
Och då får man ju lyssna på sig själv lite grann, om analysen blir att det här får stora konsekvenser för förhållande till andra klubbar eller förhållande till vad det må vara eller media, sen så får man ju vara lite smart och egentligen krypa runt det här lite grann. Sen tror jag däremot inte att alla förstår det, att det blir konsekvenser, utan man lever bara här och nu och det är färskvara hela tiden, så det är ingen fara. Det var en journalist som sa till mig att det bryr inte så mycket vad som står i tidningen, för imorgon slår vi in fisk i den. Och det är inte riktigt sant när man pratar om våran bransch, utan det, jag ska inte säga att det finns en långsinthet, men det finns ju ändå en moral och etik då.
Mm.
Vilket gör att moralen och etiken är väldigt svår när man inte har bestämmelser.
Mm. För det finns inga, alltså i princip skulle du kunna gå och ringa till, eller inte nu då, men Peter Jakobsson skulle kunna ringa till Joel Lundqvist som har under flera år kvar med Frölunda och göra klart med honom när kontraktet är slut.
Ja, det finns inga regler. Och det är ju så för att vi inte är den absolut största ligan och inte ens den andra största ligan.
Mm.
Och, ja, kanske tredje, fjärde ligan när det gäller ekonomi och allt sånt där. Gör att det är svårt att ha regler. I NHL kan man ha regler. Du får inte prata med någon och du får inte göra det och det här är det som gäller och så vidare. Då är det ju vansinnigt mycket enklare.
Mm.
Men hos oss är det ju inte så. Utan det är lite man jagar, va. Och det är klart att vi vet ju att bra hockeyspelare som kanske inte kryllar av, nej, de kommer inte göra klart i mars. Nej. De kommer att göra klart i oktober, november. Om det så är med det laget de spelar i eller inte. Så att man måste vara på tårna. Och sen måste man ju vara lite, ha en räv bakom örat hur man uttalar sig kring saker och ting. Och jag kan ju tycka att man har all rätt i världen att säga att det är mycket intressant spelare som besitter det och det som givetvis Färjestad skulle kunna behöva. Och det är ju inte samma sak som att man har värvat någon.
Nej.
Men det värsta situationen man hamnar i, det är när man har värvat någon. För nu helt plötsligt börjar vi prata om, är det rena, vita eller skära lögner?
Ja.
Och då klart att det är lätt att säga att man inte har någon kommentar. Men det är just de tillfällen som jag tror att många säger så här, då är det klart.
Ja,
så att det, man lägger allt i vågskålen och försöker hitta den där analysen, så ska man ändå... Man behöver ju vara lite talför ändå. För det är precis som du säger, man säljer ju in sporten hockey. Men det är ju det att också det klimatet har blivit, att om man gör någonting som inte alla gillar, då det har ju blivit en ganska... mycket hetare debatt kring sådana frågor, och ibland är det till och med lite elakt. Va? Så det förstår man att många blir lite passiva. Och jag har alltid hört det där att ni pratar i klyschor, det är så tråkigt. Så här, men om man inte gör det så hamnar man, ibland kan man till och med hamna i riktigt blåsväder. Och det är inget roligt att göra det. Man vill ju bara en sak, och det är att man vill väl för hockeyn i stort och i vårat fall i Färjestad i synnerhet.
Precis. Du, lite vi var inne på regelverk och så. Här är en fråga. När införs lönetak i NHL och när blir lönerna offentliga, lex NHL? Tror du, för det första...
Du menar i SHL?
Ja, i SHL, förlåt.
Ja.
Tror du det kommer att införas någon gång?
Jag tror inte. Alltså, jag tror nog att det kan införas vad man nu skulle kunna kalla för ett lönetak. Hur mycket pengar egentligen kanske... En trupp får kosta i SHL. Men jag tror aldrig vi kommer att se, eller aldrig, det låter ju hemskt, va? Men jag tror det tar väldigt lång tid när vi får se vad de individuella spelarna tjänar. Jag tror på någon form av löneglidning eller en lönetak, att man kan dämpa lite grann den här utvecklingen som ibland sker. Nu tror jag i och för sig att de här senaste åren har visat att det är ganska många som jobbar ganska hårt i negativ syfte med sin ekonomi och så. Då tror jag inte att rusningen blir på samma sätt då.
Nej.
Men någon form av löneglidning, var det, hur man nu skulle kunna sätta sig ner och få till den, det återstår väl att se då. Men det kanske är så att du får inte öka din spelartrupp med mer än en viss procent varje år. Så även fast du har pengarna så får du inte göra det. Och det ligger ju lite grann i vad NHL gör. De ökar ju inte sitt lönetak med mindre än att hela NHL funkar och går bra.
Precis.
Så det är ju egentligen NHLs riktlinjer. Visar de sig på en 10-15% i tillväxt, så kan de ju också öka lönetaket med vissa procent. Va? Så att, då får man ju ihop ekonomin i alla fall.
Men det känns som att för att ett lönetak då ska kunna vara... Alltså för att det ska funka så måste det i alla fall finnas någon central registrering av löner.
Ja.
Men sen behöver inte det betyda att lönerna är offentliga.
Nej, men det finns en ganska bra regler redan idag, det här med att registrera kontrakterna och lönerna.
Så för det är klart att det är baserande för bötesbelopp och sånt, är det ju, till exempel.
Väldigt mycket sånt, ja. Och sen får man en bra statistik om man ser hur utvecklingen är. Om den är intern väldigt mycket, så har man ju ändå en extern part som ser till och fångar upp det här, så att det har blivit bättre och bättre, och jag tror det till allas belåtenhet, och jag tror nog att alla vill ju ha kontroll på det som händer och sker. Så att det har blivit bättre där också, men samtidigt så är det ändå så många som jobbar med sin ekonomi.
Om du inte hade blivit hockeyspelare, vad hade du blivit då?
Lärare? Ja.
Vilken sorts? Det går ju vara på många olika nivåer.
Ja, det troliga är nog att det har varit på den lägre delen av grundskolan.
Ja.
Jag tror inte det har varit gymnasiet ens, utan det har säkert varit mellanstadiet ens.
Det har vi redan varit inne på här. En Pelle Pressberg-fråga. Hur överraskad blev du av den succén Pelle Pressberg gjorde när han plockades in från Munkfors? Eller hur mycket var du säker på att det här kommer verkligen funka?
Det kan man aldrig vara säker på. Nej. Det kan gå åt båda hållerna. Nej, men alltså... När man lärde känna Pelle... Pelle är ju en fantastisk hockeyspelare, en fantastisk poänggörare och en extrem målskytt. Det man visste om Pelle, det var att han trivs väldigt bra hemma. Och ju närmare hemmet i Munkfors han kunde vara, desto större chans att lyckas. Och därför tror jag att Karlstad blev perfekt för honom. Så förutsättningen för att han skulle få ut hela sin potential, den låg väldigt mycket i att vara i Karlstad. I alla fall inledningsvis. Sen gjorde han någon session i Frölunda och i Leksand och gjorde det bra också. Så att grundförutsättningen var ganska bra. Han hade ju som sagt extrema saker som han var bra på det som väldigt, väldigt många inte är bra på. Det var just att göra mål och vara på rätt plats när det hände saker och ting. Både i så kallade mindre viktiga matcher och i viktiga matcher. Och det är en styrka det, att man klarar av att göra det i väldigt avgörande matcher. Så att, nej, lite överraskad blir man ju alltid att någon får sån extrem framgång. Och kan liksom
han var ju inte 18 liksom när han kom in.
Nej.
Vad var han? 22, 23 eller något sånt kanske?
Bra fråga.
Jag ska lyssna någonstans där.
Ja, 75.
Och kom, ja, 23. Ja. 98 kom han väl in.
Men som jag sa, det, jag tror, kan man Pelle säga tvärt ifrån vad jag säger, men att just hans mognad, den kom kanske lite senare, just det här med att vara ute och spela bland de stora grabbarna. Så att säga. Men han klarade av att spela med sina styrkor på samma sätt när han spelar i elitserien som det då hette, än när han spelar på lägre nivå. Så att, och det är ju det som är en styrka och en kompetensfråga. För många kan ju se jättebra ut i en lägre serie. Kommer de upp så klarar de inte det alls.
Nej.
Och vissa ser precis likadan ut i division 3, division 2, division 1 och elitserien och bara fullföljer sitt.
Ja, det var Mikael Lindqvist som har höjt sitt poängsnitt. Och gjort fler mål nu under de matcherna det blev under grundserien än vad han gjorde i AIK i Allsvenskan.
Ja, men en sak som är fascinerande är att han spelar på samma sätt.
Ja.
Det är det jag menar. Kan man spela på samma sätt och fortsätter och till och med kan utveckla poängskörden, så är ju det, då besitter du någonting. Och det kallas för potential.
Du, ett ämne jag är helt övertygad om att du har fått prata om förut, men det kommer upp ständigt. Varför har Färjestad alltså förtvivlat svårt att värva transatlanter? Nu går det ju svårt att dra alla över en kam givetvis, men det ser man, titta på Linköpings alla transatlanter och hur många de har lyckats med och titta på de som ni har plockat in.
Ja.
Så det är väldigt mycket högre procentdel där som har lyckats och gjort bra ifrån sig.
Ja, det är klart att det är en väldigt svår fråga att svara på, rakt upp och ner. Till och från är det ju oftast vilket behov har du, får du, kontra vad finns det för någonting att hämta. Och vi har ju provat alla modeller egentligen. Vi har tagit sådana direkt från AHL. Och vi har tagit sådana som har varit i Europa. Robbie Earl hade ju spelat i Europa och gjorde det jättebra nere i Schweiz. Så tänker man ju att då känner man ju till den europeiska stilen och rinkar och allt sånt där.
Jag tog Jack Connelly som kom från college och hade spelat på stor rink där.
Ja, och inte bara det, utan han var ju den bästa college-spelaren i alla kategorier.
Ja.
Så han med också den storleken och alla referenser som jag fick med honom, hur han var som person, hur han var som det och det och det. Så att det fanns ingen där, om någonstans trodde jag att det här kommer att bli riktigt, riktigt bra.
Ja.
Sen är det ju som jag brukar säga, om man ska skylla ifrån sig lite grann, det handlar ju väldigt mycket om anpassning. Anpassning till svenska stilen i elitserien eller SHL. Det handlar om städerna. Var kommer du ifrån? Kommer du till någonting som du säger, wow, det här var litet eller här vill jag inte vara med om, bla bla bla. Så det är mycket både det hockeytekniska men också det privata. Så att sen varför det har blivit en hel del bommar här, det är svårt att svara på. Så jag tror att vi har ganska höga krav på nyförvärv. Och framförallt om de kommer och är 26, 27, 28 år och ska bara färga in och köra direkt. Vilket oftast är ju fallet, förutom Jack där var kanske lite yngre då. Men de flesta som har kommit där är ju där runt mellan 25 och 30 år. Och då ställer man ju väldigt höga krav och man har nästan inget tålamod. Jag vet ju, Chris Lee när han kom efter lite försäsong och lite sånt där. Så här, vad är det ni har värvat? Vad ska ni med honom till? Och första, jag vet inte om det var 10-15 matcher, så gjorde de väl ett mål och sånt där och var liksom inte alls framträdande och det var jätteifrågasättande. Sen helt plötsligt så var han ju kanske våran bästa spelare, så att Boris Rosson likadant. Det var en slips, till och med Roger Ragion som frågade mig efter några träningar, vad är det för slips du har köpt? Och visade sig att det blev tungan på vågen. Så alla har ju inte misslyckats, men jag tror det handlar väldigt mycket om den transatlantiska mentaliteten som kanske inte riktigt passar när det kommer, när du pratar om Färjestad och vad kraven är och förväntningarna är. För under de här åren när vi hade transatlant som inte lyckades, så var ju kraven har ju varit extremt höga.
Mm. Mm.
Och jag, ibland kan jag säga efteråt tycker jag lite synd om de här som blev värvade att leda laget.
Mm.
För det är ju också sånt där som att det var väldigt svårt överhuvudtaget. Även fast transatlant har lyckats i andra lag, så det är få som har kunnat lett laget längst fram och vinna SM-guld till exempel.
Det är ofta typ en jättebra andra center eller liknande. Så.
Exakt. Mm. Så att, men så här är det ju. Det är väl bara att acceptera att det är en del som har misslyckats, men också en hel del som har lyckats. Så att,
ja, men
det
precis.
Förhoppningsvis jämnar det ut och tippar över åt lyckades sida.
Ja, exakt. Ja. En fråga om agenter. Och kontakt och fulspel med agenter. Finns det något tillfälle där du har blivit riktigt, riktigt förbannad på en agent?
Var man hela tiden? Nej, då, nej. Nej, egentligen inte. Jag tidigt när agenter verkligen började komma in och verkligen agera. Och jag var ju precis i den här skarven där man, när man ena året i princip pratar man med spelarna till 100%.
Mm.
Sen att ett par år senare så pratar man i princip inte med någon. Mm. Inte ens med Mattias Johansson. Man skulle prata med hans agent.
Mm.
Och det är klart att spelarna blev ju tillsagda att de ska inte prata om några förhandlingar. De ska inte prata om några pengar. Låt mig sköta det, säger agenterna. Och när väl det händer så pratar man ju ett annat språk. Man pratar med ett språk med spelarna och så pratar man lite grann med annat med agenterna. Och där har man ju inte vunnit alla matcher.
Nej.
Jag vet, vi hade en, ingen nämnd och ingen glömd, men vi hade ett par spelare som vi så gärna ville ha kvar, men där det nästan blev kaos i förhandlingarna, men till slut så kom vi överens, men inte med mindre än att man var jäkligt besviken på det sättet som det hade blivit då, att man tyckte att man överbetalade ganska rejält och att man inte blev betrodd, att man sa att den här spelaren kommer att ha en framträdande roll och kommer att betyda väldigt mycket för Färjestad, och där också spelaren ser det mera, spelaren något år och så hamnar i NHL.
Ja.
Och det är klart att då har man väl haft lite nytta av dem, men samtidigt så kanske man väldigt tidigt fick betala ganska dyrt för att få ha kvar dem. Och det kändes som ibland där i början när det blev agenten som tog över, det är ju våran pojk.
Ja, precis.
Och då känner man liksom att
knycker,
jag får inte prata med personen, prata med agenten, och det blir kanske både 20, 30, 40 tusen i månaden dyrare än vad man kanske hade förväntat sig. Det är klart, då går man ju inte hem och är helt nöjd.
Nej.
Man är nöjd att man fick sin spelare kvar, men man är ganska missnöjd att man inte vann förhandlingslaget då.
Har du tyckt det varit roligt med förhandlingar?
Ja, för det mesta. Vissa förhandlingar har ju varit extrema. Jag menar, vi värvade Jerofejev, om du kommer ihåg han backen. Ja. Det var ju inte så att han lyckades, så han hade väldigt svårt med språk och den sortens anpassning. Men det var ju en grän nere på hockey-VM som han och jag och agenten träffades. Och det kan man ju skratta åt sig efteråt, men man kan tänka, ja, då, vad håller man på med?
Ja. Skrev han på där också?
Han skrev på där också, så att det var ju en mörker ändå på den tiden, så det här är många år sedan, så var de ju ganska påpassade, de ryska spelarna. Och det var nästan lite komiskt.
Sker värvningar på det sättet nu för tiden, eller är det nästan bara kontakt, telefon, mail och så vidare? Eller är det åka och träffa spelare och övertyga dem?
Nej, det är inte så mycket att åka och träffa spelarna i omgång och försöka övertyga dem, utan det går ju väldigt mycket via agenten då. Men det som har hänt är väl mycket att man försöker hitta mycket mer referenspunkter idag än vad man någonsin har gjort. Och sen åker du ju givetvis och tittar på spelare på ett annat sätt idag än vad man gjorde för många år sedan. Då var det mest, det kom ju något fax och så började man titta på hur ser statistiken ut och kanske hade hört att det var en bra kille eller sådär, eller råka sätta. Men nu blir det ju, fast kanske inte idag, Färjestad har en massa scouter. Officiellt så har man ju ganska mycket kontaktpunkter i de flesta länderna och får ganska goda referenser. Va? Så att ibland kan det vara väl så noga och viktigt att man får någon annans syn på det som kanske känner till det bättre än vad du gör själv. Då. Och så åker jag själv och säger det en match, så kan jag få se helt fel saker. Så att
Alla kan vara bra i en match eller dåliga i en match.
Exakt, mm. exakt. Det är därför de riktigt stora scouterna säger att jag behöver se 200 matcher per mm. år. Och jag vet att 100 av dem kommer att vara värdelösa. Mm. Men vilka 100?
Mm. Mm. Precis. Mm. Ja, det är lurigt. Mm. Du, vi börjar närma oss slutet. Och jag förvarnade dig här och tryckte upp ditt blodtryck lite innan när jag sa att vi kommer ju avsluta med en tävling.
Ja.
Vi ska köra The Roster Game med Håkan och jag tänkte, vad ska jag välja för något lag? Mm, nu tar han handen för ansiktet här och har ångest.
Jag kommer inte ihåg några människor.
Nej. Men du, vi gör så här. Det fanns ett år när du slutade vara spelare och började vara sportchef. Mm. Vi ska prata om Färjestad BK säsongen 1996-1997. Ditt första Färjestad bygge med andra ord. Med många som du spelade med innan. Så jag ska säga, och nu, vi pratar endast i SHL, för ni spelade ju även då i EHL det året. Men i SHL så hade ni 25 utespelare och 2 målvakter som fick istid.
Ja, det var 2 målvakter.
I SHL.
Vi bytte inte det i alla fall.
Nej, ni hade, i EHL hade ni ytterligare några, men i SHL 2 målvakter. Mm. Så 27 namn totalt. Jag brukar börja med att fråga, vad tycker du att du bör klara för att vara godkänd?
Ja du, i vems ögon och öron?
Ja, i dina ögon, i dina ögon och öron.
En.
En, okej. Okay. Då ställer jag högre krav än dig.
Herregud,
ja. Idrottare brukar ju alltid säga att jag sätter ett högst krav på mig själv, men det där var något åt andra hållet.
Ja, det är en av dem som var fantastisk och som avgjorde mycket matcher, var duktig. Det var ju Jörgen Jönsson.
Jörgen Jönsson.
Du, han solomål hemma mot Luleå.
Mm, precis, han, ja. Han stryker vi direkt.
Han stryker vi direkt.
Ja, Vietnam. Bara fortsätta.
Ja. Ja, det är ju livsfarligt det här. Ja. 96-97. Får man hur mycket betänketid får man?
Jag kan ju klippa lite i podden sen. Så.
Ja, det är bra. Jag skäms ju. Men det är det. Man tänker, jaha, vem var det som kom 97-98? Mm. Utan att jag svarar nu så har man ju namn som både Pelle och Norda. Mm.
Nu är det året innan.
Nej, vad sa du?
Ja, nu är det året innan.
Ja, nu är det året innan. Tråkigt där. Kan komma på vilka som var målvakt. Jag tänker ja. Nämligen bakifrån och framåt. Det brukar vara sådana byggelag. Jag skäms. Nej, men du sa ju att om jag svarar fel nu så är jag borta. Då landar jag på en.
En målvakt tror jag faktiskt du tar ganska enkelt.
Nej, jag får tänka lite bredare än så innan jag hamnar på målvakter och börjar chansa. Som man.
Ja. Mm.
Så mycket lag, vet du. Det är 20 år på nacken.
Och jag förstår ju, det är ju många namn, men vilka var där just det året?
Ja, Peterson hade vi ju, Mark. Han hade vi ju, släppte vi.
Mm.
Det får jag väl nämna i alla fall.
Vad heter den andra då?
Sen hade, ja, backen, långa håret.
Mm.
Du får ju hjälpa mig inte heller med initialen.
Nej.
Men vi ju... Vi gjorde ett byte, Marko Virtanen.
Mm, så han är ju en.
Butsajev
kom åt andra hållet, Södertälje var bytte med.
Ja, jättebra trade för oss.
Mm.
Magnus Arvidsson,
ja.
Var med. Matte Johansson
var med. Han blev trea i interna poängligan. Arvidsson var femma.
Ja, okej.
Okay. Jönsson tvåa. Ja. Så du var ettan.
Vi hade ju, ska vi se här. Det är, jag är livrädd för det sån här som var hos oss som flyttade ut och blev proffs i Tyskland. Så här. Men jag måste ändå säga Thomas Rodin,
jajamensan. Han hade vi på fjärde plats i poängligan. Ja,
Greger,
ja. Precis, han flyttade inte så mycket än.
Han stack iväg sen,
men han var kvar något år till.
Ja.
Mm, det var två backar också där, ja.
Ja, hade vi några norrmän?
Mm, kan nog kanske vara så.
Det kanske var så, ja. Wow.
Vi är uppe på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 namn.
Men det är ju så många kvar som jag borde sitta som en smäck, vet du. Men oförberett så är det inte lätt, vet du.
Förberett hade ju varit för enkelt.
Ja, det hade varit för enkelt, men... Etta på hela poängligan i Färjestad BK 96-97.
Lämnade efter säsongen. Så han var inte med på guldet året efter.
Etta i... Gjorde han mycket poäng eller?
Ja, 39 poäng i grundserien på 50 matcher. 11 på 14 i slutspelet. Stack till Schweiz sen.
Men då är ju inte, då är ju inte en svensk.
Jo, det är han. Ganska många säsonger i Färjestad till och med.
Men Valle var väl för ung?
Ja, Valle är för ung.
Vad fan säger du? Nu blir jag nyfiken ja. Till och med i min...
Om du får en ledtråd till så tar du ju.
Nej, då ska jag inte begära den då. Men ärligt talat, som gjorde många säsonger i Färjestad, som en svensk som vann skytteligan på 39 poäng.
Mm. 19 mål, 20 assist.
Ja, men Hugga måste ha varit med.
Nej du, där ja, åker du dit. För Jonas Höglund var borta i Nordamerika.
Och Andreas Johansson var borta.
Vet du vem det är? För jag säger att han kom hem till Sverige så spelade han först i HV och sen i Forshaga. Han är från Mariestad.
Peter Uttersson.
Jajamensan. Han vann inte alla poängligan.
Han skytte ligan då.
Mm. Ja, du både skytte och poängligan. 39 poäng. 6 poäng för
Jörgen. Läs upp namnen nu då, så ser jag vilka.
Ja, Niklas Sjöqvist.
Ja.
Roger Johansson.
Ja.
Ja, nu kommer vi till två som är de riktigt skamliga. Claes Eriksson.
Ja, nej, det är klart.
Han som efterträdde som sportchef var med. Peter Jakobsson.
Kom han då 96? Mm. Jag tror han kom 97, vet du.
Sen har vi Sergej Fokin.
Ja.
Peter Nordström, Patrik Wallenberg, Stefan Otta, Nilsson.
Ja, visst.
Norrmannen, Atle Olsen.
Ja, men jag säger blanda ihop det. Vet du. Jag tänkte 97-98 på allihopa. Ja. Med, vet du.
Damlagets tränare, Henrik Lenberg.
Ja.
Långhårig transatlanten Pat McLeod.
Pat McLeod.
Sen så pratade vi ju faktiskt förut om Christian Huselius som var uppe och gjorde matcher det här året. Andra ynglingar som gjorde matcher var Johan Berolsson, Jonas Elasson, Thomas Lundström och Johan Englund.
Ja, visst.
Sen målvakt då. Vem stod i mål?
Som stod i mål 96-97. Men vad fan?
Finne?
Nej. Inte var
heter.
Var han där då?
Ja, det var
jag började titta, på slutet där, men nej för fan, det var ju
det är det året
kom
han var
med
här.
Zachary och Lecklin och allihopa.
Nej, det var det året.
Ja, för fan.
Ja.
Oh,
och Patrik Haltia gjorde även matcher i grundserien.
Ja.
Ja. Så där, där hade vi det. Du får sätta dig och titta på dina gamla trupper.
Men du vet ärligt talat, skulle du säga laget 2002? Ja. Skulle det inte vara bättre, vet du?
Nej. Precis, det är någon där. Men det är
och hade inte du tittat om jag hade frågat dig hur många du kommer ihåg?
Ja, kanske det här laget, för det här är när jag var liten och satt och tittade mycket. Jag hade nog den lagbilden på väggen hemma.
Ja.
Då var jag 12 år vid det här guldet. Mm. Så. Så men, är det.
Det kan jag nog villigt erkänna. Du vet, om inte jag hade varit tittat på det, vi hade ju spelat in ett tv-program om OS 94.
Mm.
Det är ganska dåligt för mig då också, kommer ihåg allihopa. Ja, men vissa kommer du ihåg som bara den, sen börjar du alltid på slutet.
Mm.
Men tar du SM-guldet 81 så skulle jag säkert inte kunna räkna på alla då heller. Nej. Fast man spelar med dem varje dag nästan, tränar med dem.
Men det blir ju det, svårigheten blir ju det att allting går ihop. Vilka var där det året? Så att år och säsonger blandas ihop.
Ja.
Det blir ju på det luriga sättet.
Ja, visst. Ja. Nej, men sen så när du nämner, du tänker mig, då börjar man ju.
Ja, då kommer det. Så är det alla frågesporter.
Ja,
förra svaren är det väldigt enkelt.
Kan du förstå, vet du?
Vi ska säga det här, den som har... Det är ju inte ovanligt att folk har svårt i den här tävlingen, kan jag säga, för att ha kört det med
Danmark. Men någon har haft det lätt.
Uffe Bodin tog alla i Sveriges JVM-vinst här när de vann då.
Edmonton och Calgary?
Nej, vad sa du?
När de vann Edmonton Calgary då?
Ja, då Zibanejad avgjorde det året här senaste.
Kunde han alla?
Alla. Han tog varenda spelare. Så där har vi en riktig hockeyexpert. Imponerande.
Ja, jag vet inte om det är att kalla sig för expert, bara för man kan alla namn.
Hockeykunnig.
Varför vann de?
Precis.
Ja.
Du är jättebra, Håkan.
Vad bra.
Vi säger stort tack och lycka till här borta i Sydkorea. När ni drar ganska, när det sticker ni.
Ja, jag åker nu den tredje redan.
Mm.
Förberedelser.
Mm. Och lite matcher inför där och så.
Ja, fast de kommer inte jag och,
Nej,
det är några andra som kommer göra. Herrarna har ju träningsmatch i Seoul.
Ja.
Mot Kanada. Men då är vi redan på plats och då jag tror Kalle Johansson och någonting skulle åka dit och göra den matchen då. För jag tror den går på TV.
Hur är din koreanska då?
Inte bra.
Inte bra.
Nej, jag har aldrig varit i Asien överhuvudtaget. Nej. Så jag träffade två eller tre bloggare nere. Jag var på ett stort möte i Innsbruck med Discovery.
Mm.
Och var det ju två britter och en koreansk tjej. Och då kom de fram och då skulle de ju intervjua mig med en videoblogg då, och då bjöd de ju på koreanskt brännvin som var blandat med vin, och så bjöd de på en noodles med sås till, och så bjöd de på en vitamindryck, och så skulle jag bara prata om vad jag tyckte om det. Ja, ja, alltså, jag har som sagt aldrig varit där, men det smakar bra alltihop. Ja. Till och med brännvinet hade de spett ut, så det var ganska svagt, så att det funkar. Så det ska bli spännande. Ja,
precis, uppleva ny kultur.
Helt ny kultur, ja, det blir spännande.
Härligt, som sagt, stort tack att du kom och köpade hockeyn.
Ja,
och jag säger tack till er som har lyssnat, och så hörs vi igen om ett par veckor. Ha det gott till dess!